Välkommen till Bagaget med mig, Sovi. Idag sitter jag här med Inga-Lill Massiani som har föreläst lite grann om ett väldigt intressant ämne. Kan du inte berätta lite grann vad det handlar om?
Jag kallar det för guldkant på tillvaron trots begränsade ekonomiska resurser. Det handlar alltså om vad man kan göra för att göra det lite drägligare när man lever i ekonomiskt utanförskap.
Du, det lät himla intressant. Vad innebär ekonomiskt utanförskap?
Att stå utanför, eller jag vet inte alls om det innebär det, men jag har tänkt på det som att stå utanför, att inte ha en lön. Att inte ha en inkomst som man kan leva på, utan att vara beroende av olika insatser och bidrag. Och vad det innebär. Dels att inte ha pengar för att göra olika saker, men att stå utanför och inte kunna relatera till majoritetens liv och att majoriteten inte kan relatera till ens problem som hänger på det. Att man inte kan handla billigt till exempel, därför att det är dyrt att handla billigt, för då ska man ha en bil för att åka och hämta det. Och så ska man kunna handla för mycket på en gång och så ska man kunna lagra det. Men man kanske har ett pyttelitet kylskåp för att man bor dåligt, eller ja, man har dålig hälsa, man har det går inte att konka hem så mycket med Dramaten. Man kanske lever ensam. Ja, så.
Ja. Ja, jag känner igen mycket av det där. Jag har ju själv levt på marginalerna.
Jag har inte förklarat det så, utan när jag har pratat om det så har ju folk varit så införstådda med vad det är vi skulle prata om. Så jag har faktiskt inte formulerat vad det innebär. Nej. Men det jag har märkt i mitt jobb, där grunden för mitt jobb handlar om en egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning eller båda. Det jag upptäckte var att det jag oftast delade med klienter av erfarenhet var inte så mycket det att man hade psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, utan att vi alla hade så kopiöst dåligt med pengar. Mm. Eller hade haft det. Nu har jag en lön som gärna fick vara större, men jag har i alla fall en lön, och det är en otrolig skillnad mot att vara beroende av kommunen och andras välvilja och allt vad det innebär.
Mm. Jag tänker att vi som har varit hemma länge, varit sjukskrivna eller levt på sos av andra orsaker, vi har ju fått lära oss med tiden hur vi ska förhålla oss till en liten budget och så. Men jag tänker att de som har drabbats av corona på så sätt att de inte längre har samma höga inkomst som de hade förut, för dem kanske det är svårare att tänka om och lägga om. Vad säger du om det?
Ja, jag vill inte ens föreställa mig det. Jag minns inte ens hur det var att bli, eller jag kan backa bandet lite. Jag blev sjukskriven när jag var student, och då hade jag ju studiemedel och det var skit och ingenting. Och så blev jag sjukskriven och SGI, alltså sjukpenninggrundande inkomst, sattes utifrån det. Och därför jag fick då 3000 i månaden och blev beroende av kompletterande försörjningsstöd. Och jag minns inte riktigt hur det var. Men jag kan tänka mig, ja, att det är en förfärlig chock att förutom att mista jobb, dessutom mista saker man har tagit för givet och behöva ställa om. Och det är en skam, och det är det förändrar ens självbild, och ja, det är svårt på en massa olika nivåer. Skulle jag säga.
Men hur kommer det sig att det är så skamfyllt att inte ha pengar? Är det verkligen en reflektion av en sån person? Eller vad handlar det om?
Jag vet inte om, alltså jag är inte så insatt så, men jag tro att du blir en, som ett likhetstecken. Alltså på samma idiotiska sätt som att om du är snygg så hålls du för någonting som egentligen inte... Alltså det finns ju ingen täckning för att man är smartare eller bättre för att man är snygg. Eller att man är en bättre människa för att man är smal till exempel. Mm. Eller rik. För det kan ju finnas olika skäl till att... det är på det viset. Men jag tror att det finns någon slags likhetstecken och att det blir ett moraliserande och att folk tror att det är självförskaffat eller självförvållat, vilket det ofta inte är.
Om man har barn. Mm. Barn har ju ofta, eller ungdomar, vill ju ofta vara lika sina vänner och klasskamrater. Hur hanterar man det?
Jag vet att mina led av att inte kunna göra vissa saker, och det var hemskt. Sen tror jag att det är inte att inte kunna göra sakerna i sig, utan det är just jämförelsen. Alltså det, om alla runt omkring är lika fattiga och det man gör på semestern eller på ledigheten är att gå ut och spela fotboll och kanske få en pinnglass i multipack. Det behöver man kanske inte lida av, men jämförelsen med andra som har är nog det svåra. Jag vet att jag har sett andra där föräldrarna typ pantsätter saker eller lånar med sms-lån och så vidare och gör saker som gör det ännu värre för att kunna handla märkesgrejer. Det var inte riktigt aktuellt för oss. Men det är inte så kul att tänka på, för jag minns hur det var att inte ha, som vi hade inte heller när jag var liten riktigt. Och jag minns den känslan, och den lever kvar. Och den sätter spår långt, långt, långt efteråt. Och man får konstiga beteenden utifrån att ha varit utan. Alltså det blir konstiga grejer som att hamstra för att man inte ska vara utan till exempel. Och sen helt koko-grejer, och du ler och ler.
Ja, jag har också varit en väldigt hamstrare. Och jag brukar skylla på att min mormors mor var hamstrare och brukade göda upp sig själv inför släktbesök för, eller släktträffar, så att de skulle se att hon hade det gott ställt. Hon behövde inte svälta.
Wow. Jag tänker på sånt som att jag för alltid ville ha vissa matvaror hemma, alltså alltid köpa när jag hade pengar så att jag inte skulle vara utan. Och så låg de där och blev aldrig använda och blev för gamla. Och alltså, om kriget kommer, fast man inte har levt i krig, helt koko. Så fortsätta med att handla billigt där det inte är befogat eller där man skulle njuta av jättemycket mer av någonting som var dyrare, eller det kanske skulle till och med vara billigare att köpa någonting som var dyrare för att det håller längre. Ja. Men man kan inte, utan det blir det där brandutförsäljningen på H&M och saker som inte används än, istället för den där grejen som man kommer att ha varenda dag.
Ja. Jag känner igen det där mycket väl, väldigt väl.
Men jag har inga råd kring hur man gör med barn annat än att på ett lagom sätt prata med dem om livets realiteter ungefär.
Ja, men fanns det någonting smart som du kunde säga till dem?
Nej.
Som de kunde ta fasta på? Nej, okej. Okay. Då var det så.
Mina barn är vuxna, jag minns inte.
Nej.
Och jag blev inte plötsligt ställd inför det här riktigt så. Det blev en inte gradvis försämring, men... Och sen höll det... Alltså jag var fattig så länge så att jag minns inte riktigt hur det var innan. Och jag har inte heller haft lön så jättelänge nu, så att det är färskt i minnet att inte ha råd att till exempel som idag kunna åka hit till dig med tåget. Och visserligen tog jag inte vilken biljett som helst, men det var inte tokviktigt om det var 145 eller 175. Mm. Så.
Får jag fråga dig din första lön som du fick?
Det var magiskt. Fast den var otroligt dålig, för vi började på jordgubbsplockarlön. Jag har tur att det inte fortsatte. Men det var magiskt. Alltså ja. Den där första gången som jag slapp försörjningsstöd. Ja. Och slapp hela den. Alltså det är bra att det finns, men det var väldigt skönt att slippa.
Berätta väldigt. Om det. Vad var det som var skönt med att slippa?
Jag gillar inte papper, jag gillar inte att fylla i blanketter, jag är rädd för att skriva fel och det blev ofta något litet fel och det blev jättemycket konsekvenser. Det var aldrig någon som ringde och sa du missade att stryka där i den där rutan där det ska vara struket, utan då blev det bara inga pengar och så ringde man och så fick man inte tag på någon för hon var på konferens och så var det någon vikarie och hon var inte inlagd i systemet och så, ja. Så.
Mm.
Och det harvandet.
Mm.
Och när man är sjuk och har en massa sånt redan. Man kan ha barn med som är sjukt eller har funktionsnedsättning och har en massa kontakter. Då är det sista man behöver krångel så att man har panik för om man ska kunna betala hyran. Alltså den skräcken.
Mm.
Jag kommer att hamna på gatan. Så, mm. Att slippa det.
Mm.
Att slippa bli tillfrågad om, men här har du fått in pengar på Swish. Ja, jag fick från någon för jag lånade ut för den behövde köpa nässpray akut och hade inte plånboken. Så jag lånade ut och sen fick jag tillbaka dem. Nej, men det är inkomst.
Mm.
Ja, fast... Jag lånade ut dem, jag fick tillbaka dem. Nej, men det är inkomst. Att slippa sånt.
Mm.
Att någon har näsan innanför kläderna på en. Mm. På det viset. Alltså det var verkligen... Så slippa den där smutsiga byken som ska dukas upp. Inför olika som man inte väljer och som inte kan relatera. Som inte fattar att man faktiskt är en... människa och inte bara ett case.
Mm.
Det var sagolikt. Jag vill aldrig hamna där igen.
Nej.
Om jag slipper.
Jag har ju också haft väldigt struligt med det ekonomiska när jag mådde väldigt dåligt. Och fick faktiskt hembesök av någon från SOS för att det var...
Jag ska kolla i ens kylskåp, förlåt.
Nej, nästan. Men för att om man inte betalar hyran i tid så riskerar man vräkning. Mm. Och då blir man ett fall för SOS.
Mm.
Och då tog hon faktiskt kontakt med mig och kom hem till mig. Och det var en vändpunkt i mitt liv, för då var jag tvungen att bekänna. Jag var tvungen att erkänna för mig och för omvärlden hur illa det var ställt med mig psykiskt. Mm. Och det psykiska avspeglar sig fullkomligt i min omgivning.
Mm.
Mm. Och hon sa då att hur illa ställt en är, börja alltid med att betala hyran.
Mm.
För om du blir av med lägenheten så ställer det till med så mycket mer problem. Mm. Och det var ju ett praktiskt råd som jag fick och tog till mig. Mm. Och jag fick också hjälp med att få boendestöd.
Mm.
Så att jag kom igång och kunde ta tag i olika saker i mitt liv. Och en av de sakerna, det var ju att någon människa skulle fråga mig i slutet av månaden, har du betalat alla räkningar? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men då gör du det nu. Och så satt jag vid datorn och betalade mina räkningar. Mm. Så det blev gjort.
Mm.
För i min värld, alla dagar flöt ihop. Jag hade ingen aning om att det var slutet på månaden. Mm. Det sa mig ingenting.
Mm. Var var hon ifrån?
Hon kom från kommunen. Det var från SOS.
Och hur hade hon fått veta att du hade bekymmer om att få in hyran?
Det kommer från min hyresvärd.
Oh,
de
wow.
tar kontakt. Jag tror att de har det automatiskt.
Vräkningsförebyggande.
Ja,
wow. Ja, jag har hört om det. Vi brukar säga till våra klienter. Jag jobbar alltså med folk som kommer från tidigare långvarig hemlöshet och en komplex problematik av psykisk ohälsa och fysisk ohälsa och en sörja av bekymmer. Och vi ser väl samma att hyran, hemförsäkringen, elen.
Mm. Ja, det är bra råd, men...
Alltså den skräcken som det var när man inte fick in pengar och inte fick tag på dem och inte visste hur det skulle gå och var tvungen att ringa och be om anstånd. Det har gjort att jag fortfarande nu, och nu har jag jobbat i några år, jag tycker fortfarande att det är jättejobbigt att vara inne på bankens sida.
Mm.
Fast jag har. Mm. Men den hågkomsten av köp medges ej i affären eller att ligga i botten på sin kredit eller att, vad vet jag, inte kunna hämta ut medicin, inte kunna gå på ett viktigt läkarbesök, att vara tvungen att låna, jag vet inte hur många gånger jag har gjort det och levt så här ur hand i mun. Så det lever kvar och ja, det är väl ekonomiskt utanförskap. Mm. Så.
Jag har ju lidit av ångest i hela mitt liv och jag brukar säga, jag hade ju, eller har, generaliserad ångest. Mm. Vilket innebär att man har ett ständigt påslag av ångest som är ganska låggradigt.
Mm.
Men jag kommer också ihåg, så fort det handlade om ekonomi och det var minsta strul, då var ju ångesten i taket för mig. Det spelar ingen roll hur bra eller dåligt saker och ting funkade i övrigt i mitt liv. Men så fort det handlade om ekonomi och brist på pengar så blev jag så mycket sämre på en gång.
Ja, jag relaterar till det.
Ja.
Och det blev sån panik så att även om man kunde anta att det borde lösa sig samma dag eller dagen efter eller kanske nästa vecka, så såg jag framför mig, alltså för jag katastrof tänkte, såg jag framför mig, jag blir hemlös, jag kommer att bli hemlös med mina barn, jag kommer att få bo på härberge och de blir tagna ifrån mig och ja, så. Mm. Det är dilemmat, eller den att vara i det och ha det så, har jag tyckt att jag har, att jag ser mer hos klienterna än att vi är lika varann för att vi har ADHD eller ja, vad det nu är.
Ja, det blir ju ett enormt samhällsproblem som det verkar som att politikerna inte förstår hur hårt vi drabbas av den här osäkerheten. För om man ser på, man har ju sett i tidningarna om människor som faktiskt tagit sitt liv för att de har fått avslag av Försäkringskassan.
Ja.
Och det är ju enormt, alltså det finns ju ingen värre konsekvens än just att man väljer att ta sitt liv för att man inte har pengar, för att man inte har råd att bo eller äta.
Myndighetsinducerat trauma.
Ja.
Ja. Jag var utförsäkrad 3 gånger, så det har jag... Alltså jag har upplevt sånt, och så var det också så för ett tag sedan att jag hade behövt vara sjukskriven och blev nekad. Och jag var ju inte suicidal för det, men jag kan verkligen relatera till hela den problematiken. Och det ligger kvar sen, att ha blivit misstrodd och att ha blivit misstänkliggjord på det här viset. Ja. Jag kan relatera till det.
Hur kommer man ur det tankesättet att det måste innebära döden? Finns det en lösning på det här?
Nej, bra fråga, men jag har inget svar på den. Jag har inte riktigt kommit ur den där fattigtänket riktigt. Nej. Så att jag är kanske fel person att svara på det.
Men då kanske vi ska gå över till det här lite roligare då som din föreläsning handlar om. Eller att man faktiskt, du har föreläst och du vill gärna föreläsa mer om det. Och jag tycker det är enormt viktigt att få höra dina tips i den här tiden som vi lever nu, där många kan ha nytta av dem.
Hjärnkoll erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp för samtal.
När jag föreläste så gick jag igenom område för område. Så då gör jag väl det då. Det finns ju massor med saker som man kan göra. Dels för att göra av med mindre och dels för att få in mer. Och sen så är det ju också andra tips om val och prioriteringar man gör och tänk som man behöver ha eller kan ha. Så att ja, nej, men jag börjar så får du stoppa eller fråga vidare. Yes. Jag började med mat, för det är en stor post. Det finns olika föreningar eller folk som jobbar med på olika sätt med att ordna billigare mat och minska matsvinn. En som jag var med i som väl är startad här, Food to Change. Food to Change som startades här handlar om att föreningens frivillig volontärer samarbeta med olika mataffärer för att ge bort det som annars skulle ha kastats bort. Och det känns som en väldigt bra grej att göra, för det stör mig med att man kastar någonting som har kostat arbete och tid. Och alltså det känns perverst med att man kastar mat. Så det var en förening jag var med i. Jag tyckte det var jättebra. Jag har tipsat jättemånga klienter. Det har väl funkat lite olika bra där jag bor, men på det stora hela så tycker jag att det är en väldigt bra grej. Då finns ju lite villkor med vad man får tjäna. Men, så det är inte för alla, men det är värt att kolla upp. Sen finns det sånt som karma. Jag vet inte om det finns här, men där kan man hämta mat från restauranger och mataffärer, och så finns det också något som heter Karma Box som är någonting som jag har, som jag då inte vet om ni har, men då prenumererar man på en box med grönsaker och frukt som skulle ha kastats för att de var för fula, för många, för stora, för små, så och så får man en låda billigt, man vet inte vad det är, men jag tyckte det är jättebra. Och det finns Too Good To Go. Jag vet inte om det finns i Västerås. För det, jag kom av mig med att titta på om det fanns på vägen hit. Och det finns Olio som är samma slags grej. Att man antingen hämtar mat billigare på olika ställen eller hämtar hos någon som har hämtat, och då får man det gratis. Jag kan ge dig en lista sen, så kan du göra en länklista. Men alltså Food to Change, Karma, Too Good To Go och Olio. Och sen finns nätaffärer som Matsmart och en massa andra. Där man kollar upp vad är billigaste stället där man kan köpa just det här just nu. Det finns appar där man kan kolla efter en specifik grej och så se, finns den på Netto, finns den på Lidl, finns den på ÖB, finns den på så. Och där kan man göra väldigt stora besparingar. Alltså att sluta och handla på Pressbyrån eller närbutiken där saker kostar dubbelt så mycket som på Willys. Där, alltså det kan göra otrolig skillnad med var man handlar. Inte bara hur man handlar och hur mycket man handlar, utan var. Alltså vilken affär. Så att Matsmart, jag ska inte säga att jag överlevde på dem, men när jag låg hemma sjuk i corona så var det väldigt fint med att kunna få hem en låda typ gratis. Alltså inte gratis så, men man fick hem den gratis. Det är bra tips. Sen vet jag inte vad ni har här, men i Stockholm där jag bor har vi något som heter Matmissionen. Det är något som man får handla om man kan styrka att man har inkomst under en viss gräns. Då kan man handla för medlemspris som är tokbilligt, och annars så kan man handla det ändå. Men mindre billigt, men fortfarande billigare än i vanliga affärer. Och det är samma slags partier som kommer för att någonting är nära ut sista, inte sista förbrukningsdag, men bäst före datum. Eller att man byter förpackning, som Santa Marias kryddor till exempel bytte, eller om det var kocken som bytte förpackning, och då bara de sålde ut den gamla loggan eller förpackningen jättebilligt. Så sånt finns det hur mycket som helst. Det kräver ju lite engagemang och lite pyssel kanske, men det är väldigt värt det. Sen tipsar jag om sånt som bloggen Portionen under tian, som där är en dietist som har olika recept som alltid ska ligga under en viss ett visst pris att få till. För att hon har 300 kronors menyer för hela veckan. Jättegod, fin mat. Hon har en bok också, men annars är det en blogg som man kan söka på. Och där har jag också pratat om appen Matglad. Det är ju inte alltså det är inte pengabesparande så, men det är ju besparande att inte köpa halvfabrikat. Och att lägga ner lite tid på att laga mat, för man kan laga kolossalt billigt och gott. Så appen Matglad tipsar jag gärna om. Den är egentligen gjord för folk som har kognitiva svårigheter. Den är väldigt tydlig, pedagogisk, och den är också gjord av en.
Jag tänker att en extra tydlig blogg kanske är det som krävs för någon som kanske inte är van att laga mat.
Mm. Ja. Matglad, alltså appen Matglad finns i två versioner. En som är gjord för folk med ett sånt funktionssätt som jag, med lite extra bokstäver. Och sen så finns det en som är gjord för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Alltså ytterligare svårigheter. Men den är prisbelönt, tror jag. Den är väl värd att titta. Jag blev irriterad för att den var långsam och man var tvungen att gå igenom i vissa steg. Man kan inte hoppa över stegen, och jag är bra på att laga mat, så att jag använder den inte. Men den är väldigt bra om man behöver. Så. Och just att laga storkok, frysa, laga när det är billigt, laga när det är säsong. Alltså köpa det som är säsong och inte bara köpa det man känner för, kan man ju spara kolossalt mycket på. Stå och laga en massa mat på söndagen till exempel och göra matlådor så att det inte blir jag är trött, jag är hungrig, nej men jag går ner och köper en pizza. Mm. Och man kan laga med andra och så dela på det man har lagat, och laga och lyssna på musik samtidigt, laga och se på, sätta upp tvn på köksskåpet och lyssna på något. Ja, det finns en massa sätt att göra det roligare även om man är ovan och inte tycker det är kul. Så det var det om mat.
Jag brukar ju säga att Gud kommunicerar med mig genom röda prislappar.
Ja.
Så när jag går i matvarubutiken så har inte jag bestämt mig för vilket protein jag ska köpa, utan aha, nu är det rea på fläskfilé eller någonting annat, och då är det det som jag köper.
Och så gör jag också. Ja. Jag har ett grundutbud hemma av vissa saker som jag alltid har. Och sen så går jag och handlar det som är billigt och ser bra ut. Alltså inte bara det som är billigt, utan billigt och lockande. Ett dilemma där kan vara att man handlar det som är billigt fast det är ingenting man vill ha, och sen blir det liggande och så blir det dåligt och så får man kasta det. Och det är väl typiskt en sån sak jag menar med tänk. Att om man ändå vet att man inte kommer att äta den där billiga korven och att den kommer att bli kastad eller vad det nu är, så är det väl ganska dumt att fortsätta att göra det, för att den var ju så billig. Mm. Det är samma som med de där H&M-kläderna som inte sitter bra. Mm. eller ja, du fattar.
Yes.
Åh, nu ska vi se. Vad har vi på nästa punkt? Saker är nästa punkt här. Och här tänker jag främst på att det är väldigt många som inte verkar veta att kopiöst med grejer ges bort. Folk köper en soffa som de inte hade mätt upp för ordentligt hemma, och så visar den sig vara alldeles för stor för lägenheten, och så står den där och så ger de bort den fast den är ny, för de orkar inte åka tillbaka och de orkar inte mäcka med att sälja den och så. På det viset fick jag en säng som fortfarande var inplastad, och jag har i stort sett möblerat med grejer jag har fått, hittat i grovsoprummet. Då ska man akta sig för att ta saker som är klädda i tyg, för då kan det vara vägglöss i dem. Men annars så, alltså en trästol är det ju inget problem att ta i grovsoprummet. Vi kallar det för Bukowskis, jag och en kompis. Bukowskis filial. Men alltså det ges oändligt mycket grejer på bjussa.se, bortskänkes.se och Blocket. Och då skriver man bortskänkes högst upp i sökrutan. I bytesgrupper på Facebook till exempel så kanske man kan få precis det man vill ha för ett paket kaffe. Eller vad det nu är de vill ha. Det behöver inte vara en sak, utan det kan vara en förbrukningsvara. Och jag har fått oändligt med grejer, ja, behövde. Skaffat grejer på det viset. Det är lite farligt också, för det kan bli så här: åh, vilken fin grej, den vill jag ha, och så har man egentligen inget behov av den, och så blir det lite hoarding så. Men jag har skaffat en massa saker på det viset och bytt ut en tråkig IKEA-möbel till mot en möbel från 40-talet som är det jag gillar. Mm. Så jag har bytt ut en sak i taget, och så är det lite en sport också, att leta efter något fint som man får istället för att köpa det i en snofsig vintageaffär. Så. Och sen är det kul att möta folk på det viset, för man får också se, ja, olika ställen och olika människor. Så det är tips. Och har man då inte bil, som många fattiglappar inte har, så kan man anlita tjänster där man betalar lite grann för att få det hämtat. Har man inga pengar alls så är det ju inte möjligt, men har man lite pengar och ingen bil så är det ju många gånger värt att få den här jättefina möbeln för en hundring i kostnad till den där som hämtar. Tiptapp heter den som jag vet som man kan använda. Jag antar att den finns även här.
Jag vet inte om just den finns. Jag har hört talas om liknande tjänster, i alla fall från privatpersoner.
Ja. Precis,
det finns ju dessutom möjlighet att hyra en bil av privatpersoner över en dag eller liknande. Ja. Det kanske du går in på?
Nej, för jag har inte körkort.
Nej.
Men tipptapp, då säger man: jag vill ha hjälp med det här och jag är beredd att betala det här. Och så är det någon som ändå ska till tippen eller till, ja, vad det nu är. Och så gör de då den här tjänsten, hämtar alla ens flyttkartonger eller kör hit sängen man har hittat gratis. Så att när jag jobbade på ett annat ställe än där jag är nu, så var det en kvinna som alltså lånade för att köpa en soffan Ektorp från IKEA, och just Ektorp finns alltid att få gratis. Ja. Och jag blev så upprakt när jag såg att skulle låna för att köpa en Ektorp. Du kan ju få den, och hon hade ingen aning. Nej. Så att, ja, det är det med saker. Mm. Och då kan man ju också ge bort och bli av med grejer. För det är också en grej jag är intresserad av, att göra medvetna val och att ha de sakerna man vill ha och att trivas i sitt hem. Och, så det är så lätt hänt att när man är i det där utanförskapet så tycker man att jag är inte värd, eller det är inte viktigt. Det finns så mycket annat som är akutare, och så blir det en sån här tråkig spiral av vantrivsel. Så förutom att få grejer så kan man ju också ge bort och bidra till någon annan.
Mm.
tänker jag. Nu blir det lite osammanhängande, men det får du leva med.
Så är man ju snäll mot miljön samtidigt.
Ja, precis. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det var en viktig grej som de sa just på Food to Change, att det handlar inte om att det är inte välgörenhet, utan det handlar om att man gör en miljöinsats.
Mm.
Och så är det med alla de här grejerna. Jag fortsätter ju att göra det, även om jag skulle kunna köpa vissa av de här sakerna idag. Mm. Men nu är det så inkört med att rädda någon annans skräp. Så.
Mm.
Nästa punkt handlar om nöjen. Och då har jag kollat upp. Den ena finns. Den är det jag vill prata om först. Den ena finns och den andra finns inte här i Västerås. Det är streamingtjänster som Bibblan har, som man kan se film gratis utan pop-up och utan att vara olaglig och utan att få upp en massa kufiska länkar. Och de heter Vidla och Cineasterna. Och Cineasterna är Västerås Bibla anslutet till. Då kan man alltså se film på... Jag ser på tv med Chromecast, men annars så kan man ju se på dator eller mobil om man står ut med det. Och det är kvalitetsfilm som är ny, och det finns hur mycket som helst och det är hur bra som helst. Så att det rekommenderar jag varmt, istället för att hyra eller kanske ha en betaltjänst som HBO eller Netflix. Och de kan man för övrigt dela också. Alla måste ju inte ha en egen sån, utan man kan ju gå ihop några stycken om man nu ska ha såna grejer. Och det är väl också en sak, nu blir det en parentes, men det är väl en sak jag skulle rekommendera väldigt varmt att se över. Vad använder du faktiskt av det du betalar för? Du har den här prenumerationen på någon trädgårdstidning som du får, lägger på DAS, tänker läsa och sen inte läser. Och den tickar markeringar, eller ja, tickar pengar. Men vi kommer till det igen. Men det är väl en viktig sak att titta över om vart pengarna faktiskt går. Särskilt om man ställs inför att plötsligt inte ha de pengar man hade tidigare. Så Vidla och Cineasterna, och så är det andra Bibblan-tjänster då som jag varmt rekommenderar, som är Biblio, som är en e-bokstjänst, och Pressreader, som gör att man kan läsa all världens magasin och tidningar gratis med bibliotekskort. Och Legimus, som väl kanske inte alla har rätt till, men kanske många som lyssnar på det här, om någon lyssnar på det här. Legimus är alltså talböcker som man kan få gratis tillgång till med bibliotekskort om man har någon form av läsnedsättning. Så koncentrationssvårigheter till exempel, som jag hade. Och jag fick det också för att jag hade väldigt svårt att gå, så jag kunde inte ta mig till Bibblan. Så att jag fick det därför. Och då har du samma böcker i stort sett som på BookBeat och Nextory och Storytel, fast gratis. Det är fantastiskt.
Ja, häftigt.
Ja,
mm.
Eller hur? Och där är det också så att om man vill ha en bok som inte finns, så kan man be att få den inläst och så får man det. Det går inte fort, men det finns den möjligheten. Så att om du tänker att Storytel och liknande kostar 150 typ i månaden, och här får du det gratis. Det plockar ihop.
Gratis är gott.
Ja, eller hur?
Oh, ja.
Älskar Bibblan. Mm. Ja. Vi hoppar till Kropp och själ, kallar jag den rubriken. Och det handlar om att få saker gjorda gratis eller billigare. Jag kan till exempel varmt rekommendera att gå och vara hårmodell. Bli klippt gratis. Jag började med det för att de som behövde hårmodell. De var ju redan frisörer och skulle bara bli så här extra snofsiga frisörer på extra snofsiga salonger. Och när de behövde modell så var det för att de gjorde ett slutprov. Och då var de jättekoncentrerade och höll inte på med det här babblet om vad har du gjort i helgen och vad ska du göra på semestern. Så det var väldigt autistvänligt med att gå till dem. Man kom dit, man fick sitt kaffe, de höll klaffen och de klippte. Och jag slapp det här jiddret som jag inte visste vad jag skulle svara på. För jag hade ju inte gjort något på semestern och jag skulle inte göra något på semestern. För jag hade ingen semester. Så att jag gick väl dit mest därför, men det var också gratis. Och det här är frisör som annars tar typ 700 för en klippning. Och att se en klient komma därifrån och har blivit ompysslad, har fått det här kaffet och suttit med 6 meters takhöjd. Så, och det glittrat hon hade i ögonen, det var wow. Så det,
hade du samma glitter när du gick därifrån?
Jag har sluppit just det där småpratet som jag tycker är outhärdligt. Det var underbart. Plus att jag blev väldigt bra klippt. Faktiskt. Väldigt bra. Så jag var väldigt nöjd. Ja. Hon hade nog inte klippt sig på ännu mycket längre än jag. Så hon var ännu glittrigare i ögonen. Det var liksom extra speciellt. Och hon hade inte vetat att det fanns. Så att, det var fint. Så här vet jag inte vilka som har det. I Stockholm finns det några olika. Det brukar utannonseras på Facebook till exempel. Det var så jag såg det första gången.
Jag har varit hårmodell för frisörskolan. Mm. Men det var många år sedan. Ja. Så jag vet inte hur det fungerar nu. Men
för mig var det Tony and Guy och Hårgänget och Stockholm Noir heter den. Och det är sån här fina salonger där sådana som är frisörutbildare ska bli extra. Så. Man får inte vara rädd för att få träsmak, för man får alltså sitta väldigt länge, för det kommer en handledare och titta på vad de gör och ställa frågor. Alltså det är ett slutprov som jag då har varit med om. Sen finns det andra liknande grejer som Naprapathögskolan, Optikerhögskolan, sådana saker. De behöver också marsvin att öva på. Så. Men de är ju kollade av handledare så att det är väl inte värre än att gå till någon annan. Jag tyckte att det har varit jättebra och väldigt mycket billigare än ordinarie. Nej, men det är väl de som är relevanta här. När jag pratade om det här någonstans så pratade de om att ge plasma och att det gav pengar, men det har jag faktiskt inte kollat upp. Plus att jag får inte lämna blod för jag är paj i kroppen, så att de vill inte ha mitt blod. Men ja, det finns ju mycket sånt. Det kanske ska mycket till innan någon kan tänka sig att gå och ge blod för att få pengar, men det är en, ja, det är en möjlighet i alla fall. Och så får man fika när man är där och gör nytta. Det är väl det. Och sen att kolla upp om man har för rättigheter, som till exempel då om man skulle ha sjukersättning på deltid eller heltid, så har man ju intyg som man kan få som kan berättiga till en massa rabatter. Det kanske inte är riktigt aktuellt här, men det är många som missar att det finns bidrag eller rabatter att få, som till exempel tandvårdsstödsintyg, så att man får tandvård för samma kostnad som ett läkarbesök till exempel.
Det har
jag. Ja, jag också. Annars hade jag aldrig kunnat få nya kronor och bettskena och dagskena och allt vad det är. Och det finns annat som åtminstone i teorin ska kunna gå att få som handikappersättning. Eller heter det? Nej, men att kolla upp då. Finns det någonting som jag har rätt till? Och då kan vi hoppa över till en annan grej kring det, och det är att det finns massvis med fonder och massvis med fonder som är kopplade till en viss diagnos eller en viss härkomst eller en viss yrkeskategori. Så om du är en före detta kontorist från Ljusdal, så kan det finnas en fond som bara du får söka. Och det finns då de som är kopplade till vissa svårigheter och vissa funktionsnedsättningar till exempel. Jag vet att jag hjälpte någon att söka en fond för att skaffa körkort, och då var det bara folk med rörelsehinder som kunde söka den till exempel. Och fonder är en djungel, och då vill jag rekommendera någonting som heter Global Grant, som är en databas som man kan få tillgång till via bibliotekskort.
Jag tror faktiskt jag har använt det.
Ja. Då kan man välja kön, ålder, var man är ifrån, var man bor och så vidare, och liksom snäva in och hitta fonderna. Sen skriver den ju inte ansökan åt den, och det är ett det är skitjobbigt att göra, men det är värt. Mm. Och där kan jag också nämna att många stora sjukhus har egna fonder som man kan söka via den klinik där man går och deras kurator. Jag fick när jag gick på smärtrehab, och jag fick lite när jag gick på en hörselklinik för tinnitus. Och då var det kuratorn där som erbjöd hjälp till och med. Det var inga stora pengar, men det gjorde enorm skillnad där och då.
Jag sökte en fond, jag tror det var antingen Västerås stad eller så var det regionen, heter det ju nu. Och då var det till någon, man skulle vara sjuk och så skulle man vilja ha pengarna. Nej, men förutsättningarna var ju att man hade någon sjukdom och att pengarna skulle gå till någon slags rekreation. Mm. Och jag ville väldigt gärna ha en symaskin. Mm. Och det fick jag faktiskt.
Mm. Och jag fick för att göra någonting roligt med barnen. Och vad fick jag till? Jag kommer inte ihåg, men det var fantastiskt där och då i alla fall. Och det var inte... Och så har jag sökt från staden, och det var inte svårt att få. Det var, du uppgav vad du fick in, du lämnade in deklaration. Så det var ingen, just den var inte svår. Det är ju inte pengar nu, för många har ju att de tar beslut väldigt mycket längre fram, och så kanske man får pengarna efter ett halvår. Men antagligen så är hålen att fylla kvar då.
Ja, precis. Ja. Ansökningstiderna brukar vara typ april och oktober eller någonting sånt. Så att det är två gånger, en eller två gånger om året. Så att man får ha lite framförsikt.
Ja. Jag vet inte om man kan googla på vad som finns där man bor. Men Global Grant rekommenderar jag varmt. Och sen om man har någon form av annan vårdkontakt än husläkare. Alltså om man är inskriven för någonting lite... Alltså om man har kontakt med något sjukhus för någonting lite allvarligare än vad husläkaren håller på med. Så kan det sjukhuset ha egna fonder. Jag vet inte hur det är här, men... I Stockholm så är det flera olika stora sjukhus har det. Och sen då om det är en nöd, och där vet jag inte heller hur det är just här, men kyrkorna har ju mycket sån verksamhet. Och olika föreningar i Stockholm, till exempel då Gula Änglarna som finns på Frälsningsarmén, där man kan få matrekvisitioner om det är riktigt en riktig nöd. Jag önskar att jag hade vetat om det när jag behövde det. Man kan få, vad heter det? Jag är trött. Man kan få presentkort på affärer, och man kan få hjälp med räkningar. Jag har haft klienter som har fått hjälp med tandvård. Helt fantastiskt. Och där vet jag inte vad ni har, men det borde ju finnas någonting.
Liknande. Ja. Väldigt aktiva.
Yes. Så, och så kommer vi då till lite andra områden, och det är dels att få in lite mer pengar. Mm-hmm. Och det låter ju så fjuttigt när man säger det, men det kan verkligen göra skillnad. Marknadsundersökningar. gå och provsmaka grejer eller gå och ha åsikter om disktrasors förpackningar och om den eller den är finare eller om det eller det ölet var godare eller den växtmjölken var godare och så vidare. Är man dagledig så är det ett fantastiskt tips. För då är det mycket lättare att få bli kallad om man kan gå på vilka tider som helst. Och det ger inga stora pengar, men det kan plocka ihop. Jag vet de som har gjort ett par tusen i månaden på det. Då ska man ju kunna hålla reda på att svara på mejlen och komma i tid och så vidare. Men absolut värt det som extra. Inte extra knäck, men ja, liten inkomstkälla. Och det bra med det är bland annat att du får inte pengar, så att du får inte någonting som räknas som inkomst eller skattas, utan du får presentkort. Och de kan du använda i stort sett var som helst. Du kan ju köpa i stort sett vad som helst för de här presentkorten. Så det är verkligen ett tips, tycker jag. Såna, och då är det företag som Ipsos och Norstadt och Studentkaninen och Nordic Viewpoint. Alltså det finns massa olika.
Jag måste dock säga att jag har faktiskt inte sett något sånt i Västerås.
Okay.
Jag har ju sett många annonser för sånt i Stockholm. Men... Ja.
Är det att de inte har provsmakningar och gruppdiskussioner, eller är det att de inte är verksamma alls? För många sådana här undersökningar handlar om att du på mobilen besvarar frågor. Okay. Vad har du sett reklam för? Vilka banker känner du till? Vilka försäkringsbolag känner du till? Har du sett någon reklam för bla bla bla? Och det är väldigt långrandigt, ganska tråkigt emellanåt, men det ger... Lite grann. Sen är marknadsundersökningarna, alltså där man träffar andra, de är ju, eller går och smaka på någonting, de är ju mer lukrativa så. Men finns det inte så finns det inte. Men det är nästan värt att åka om man har ett kort. För jag har alltså fått 800 kronor för att gå och prata om någonting ett par timmar. Det plockar ihop.
Ja.
Och det är väldigt mycket lättare att göra. Alltså, de pengarna känns som monopolpengar. Det är så roligt. Så att, och det brukar vara ganska trevligt om man brukar få fint fika. Mm. Så ja. Och skulle man ha försörjningsstöd som sagt så ja, får man ju inte pengar. Så att...
Nej, så är det ju.
Mm. Och sen tänkte jag nämna... Någonting som kanske andra tycker är lite tråkigt, men det är ändå väldigt värdefullt tycker jag. Och det är appar för att hålla reda på pengar. Och då är det appen Tink som man då kopplar ihop till sitt konto som berättar vad man har gjort av med. Och där man kan göra budget och man kan göra allt möjligt, och den är fantastisk och väldigt pedagogisk och tydlig. Jag vet att sådana utgiftskollstjänster finns på olika banker, men jag tyckte att Tink var bättre än de jag har sett. Om man inte har någon koll och tycker att men jag gör ju ingenting, och så glömmer man bort att jag köper alltid kaffe när jag går ut, eller jag köper vad det nu är. Många har ju faktiskt inte särskilt bra koll. Så. Det är den. Och sen är det appen Mina tjänster. Den hittades på, eller den uppfanns av någon som vid något tillfälle fick köpmedge sig när han skulle betala. Och han hade missat att han hade någon försäkring som skulle dras, någon sån här halvårsförsäkring som skulle dras, så att ja, plötsligt fanns det inte pengar. Då tänkte han att det borde finnas någonting som håller reda på vad man har för olika utgifter. Så fanns det inte, så han hittade på den. Mm. Och den, när du har kopplat den till ditt konto, och den är jättesäker och så det är ingen fara med att göra det. då får du en lång lista på att du betalar si och så mycket för elen och du betalar för bredbandet och för ja, vad det nu är man har.
Mm.
Och då kan man också i appen, jag är inte sponsrad, jag tycker bara den är bra, då kan man också få förslag på bättre alternativ utan att behöva kolla upp det. Och man kan också avsluta sina abonnemang.
Wow.
I appen utan att behöva ringa och sitta en halvtimme i kundtjänst. Och någon 23-åring säger att det är klart att du ska fortsätta vara kund hos oss.
Inget ont om 23-åringar.
Nej, men verkligen inte. Men att slippa ringa.
Mm.
Och de är nedlåtande för att man är medelålders och inte kan någonting om teknik.
Mm.
Fantastisk tjänst.
Ja, och många har ju i alla fall förut krävt en underskrift på ja. Papper.
Här ger man dem en fullmakt ja. I appen.
Ja, det är underbart.
Ja, och skulle det vara så att man har kvar bindningstid, då säger de det. Men mm. om man inte har bindningstid kvar och det kollar de upp, så kan mm. du alltså byta från Telge till Vattenfall eller vad mm. det nu är man vill mm. byta till. Och man kan också säga att för mig är det viktigt att det är grön el, eller för mig är det viktigt att kundtjänst är extra bra, eller vad det nu är man har för okay. preferenser. Eller så kan man säga skiter i allt, ge mig ett förslag. Så. Mina tjänster, helt fantastisk tjänst. Och då får du också svart på vitt. Jag gör av med 1900 i månaden på olika abonnemang. Så den rekommenderar jag.
Okej, avslutningsvis, vad har du för råd att ge?
Det finns massvis med gratis mat runt knuten i form av ogräs som man kan äta och ja, växter man kan äta och som man kan ha som läkemedel. Man kan gå kurser i det och man kan låna böcker om det, och det finns massor att läsa på nätet annars, så att det behöver inte vara farligt. Och man kan ju starta med enkla grejer som kirskål och löktrav och så, lära sig att känna igen några. Och förstås då så gäller det ju också bär och svamp, och det finns hur mycket som helst. Sen finns det också sånt som fruktkartan och annat, där man kan se att någon ger bort sånt som de har för mycket av. Folk är glada om de kan slippa kasta bort och att det kommer någon till glädje. Så det var det ena. Och sen tänkte jag då vidare på att jättemycket grönsaker går att odla upp igen. Det kan ju låta som en liten skitgrej, men om man gör det med varje basilika, planta och purjolök och sallad och vad det nu är, så blir det ju dels att man slösar mindre och dels att man sparar pengar. Och så kan man förstås odla en massa också, och det kan man tjäna in massor på. Man kan ju även odla hemma istället för att ha krukväxter, så kan man ju ha sin lilla chili, tomat, ja, sallad och så vidare i fönstren. Vi pratade ju om KonMari, eller vi sa inte KonMari, men vi pratade om att rensa. Man kan faktiskt sälja allt möjligt och få in väldigt mycket mer pengar än vad man tror, om man nu är nyfattig. Så har man antagligen ett antal tusen lappar i förrådet på vinden i källaren, och i form av vad vet jag, tre durkslag, fast man behöver ett. Sen kanske inte durkslag går att sälja, men man har antagligen jättemycket grejer som man varken behöver eller vill ha, och det finns jättemycket pengar att hämta där. Men jag skulle försöka råda någon som är nyfattig att ta tag i problemet och liksom titta på hur det är, och inte leva kvar i fantasier om att jag är någon som vill hålla på med, ja, vad det nu är för pyssel man håller på med som kostar skitmycket, som man ändå inte gör nu för att man är så stressad över situationen. Annars så kan ju pyssel vara en väldigt bra terapi och en väldigt bra avledning, men om man ändå inte gör det där, om man ändå inte, ja, vad det nu är, så kan man strypa den där utgiften tillfälligt. Och sen så kan ju, alltså, saker står ju inte still. Man kan ju bli både rikare och fattigare och rikare och fattigare. Pengar kommer och går och omständigheter förändras. Så att bara för att man avslutar de där abonnemangen på gymmet till exempel, som man ändå inte går till, om man nu inte gör det, så betyder det inte att det kommer att vara så här för alltid, utan man tar ansvar här och nu. Och så skulle jag väl säga att ta hjälp av till exempel budget- och skuldrådgivare på kommunen, eller habilitering om man har tillgång till sånt, eller arbetsterapeut eller boendestöd eller, ja, någon, eller en kompis. Och som sagt, att försöka, men det är ju lättare sagt än gjort, att inte tänka att det handlar om en själv eller ens värde eller ja. Och sen finns det ju en väldig massa roligt som man kan göra gratis, och det har vi ju kanske inte riktigt pratat om, men det är ju någonting jag skulle vilja säga att jag blev otroligt bra på under de här åren, att njuta av små, små saker. Mm. Vackra hus på stan som inte kostar ett skit att titta på. Bibliotek. Till exempel bibliotek.
Och museer, tänker jag.
Ja.
Tänk så många museer som finns, som står öppna. De är väl fortfarande gratis, eller är det in...
Ja, och för att inte tala om allting som finns digitalt idag efter coronas, alltså efter pandemi, och vad man nu kallar det för, olika namn nu. Men det finns ju hur mycket som helst att se digitalt. Mm. Alltså rundturer på museer och rundturer på stan. Nu vet jag inte hur det är här, men i Stockholm finns det ju flikar på stadens sån här turistsida där man kan kolla grejer som är just gratis. Ja, men vi kan ta ett annat exempel. Jag åker SL-färja för nöjes skull. Alltså färger som är till för att ta sig fram. Mm. Och jag bara åker och tittar på omgivningen. Ja. Man kan ha en termoskaffe med sig, en kaffetermos med sig och ha utflykt. Vare sig det är corona eller inte. Alltså hemester har ju varit min grej långt innan det blev trendigt.
Ja, det samma.
Ja, eller inte en semester utan bara sjukskrivning under sommaren.
Ja.
Ja,
vi har ju fått bli proffs på att både på isolering, karantän och att försöka roa oss själva på inga pengar. Men just det här med ensamheten som många tycker har varit så besvärlig, det har ju vi tampats med ofta i många år. Mm. Inte för att vi... Jag höll på att säga, vi är inte bättre på att hantera det, men man lär ju sig olika strategier. Mm. Och man lär sig, man får ett grepp om hur mycket den sociala kontakten ändå betyder för en. Mm. Jag har ju varit isolerad i min lägenhet i nästan 10 års tid och hade bara kontakt med folk på nätet. Så att det här var ju inget konstigt med att sitta hemma och prata med folk. Nu är det ju ännu lättare dessutom med Zoom och alla mötesmöjligheter som man har. Men jag tänkte att jag skulle avsluta med att fråga dig en utmanande fråga. Mm-hmm. Blir man lyckligare av pengar?
Till en viss gräns.
Ja.
Man blir framförallt olycklig av en viss brist på pengar. Och den osäkerheten och ångesten och så vidare blir man ju olycklig av. Men jag tror till exempel inte att jag skulle bli så fantastiskt mycket lyckligare av att ha väldigt mycket mer pengar än jag har idag. Det skulle vara jättekul att kunna köpa riktigt bra kläder och skor och parfym och fina reservoarpennor och så vidare. Men jag tror inte att jag skulle bli så mycket lyckligare av att ha så mycket mer pengar. Men att slippa den bristen vi pratar om, det skulle ju vara, eller ja, det är ju väldigt skönt förstås. Mm. Och också slippa oförståelsen man möts av, för att de flesta man möter som jobbar, alltså som har betalt för att hjälpa en, alltså vårdfolk och folk på SOS och så vidare, de kan inte relatera till det, för de har inte haft det så, möjligen lite grann när de var studenter, men då är det ju, alltså det är ju det man förväntar sig, att man lever på nudlar, men de har inte haft det så i vuxen tid. Så att, nu jag vet inte om jag har svarat på din fråga, men nej, jag tror inte att man blir lycklig av pengar. Nej.
Nej. Men man blir ganska olycklig av att inte ha pengar.
Ja, i alla fall i ett samhälle där det krävs att ha det.
Mm.
Tror jag.
Ja, det är sant. Jag tänker att om vi hade levt i ett land med helt andra marginaler och så. Om alla har lika.
Ja, jag tror
då har
väldigt
man
mycket
inte så höga förväntningar.
Nej. Jag tror det handlar väldigt mycket om vad du har för referenser och folk omkring dig och vad du ser i tidningar, vad du ser på TV, vad du ser i filmer så och att du jämför dig.
Mm. Jag tänker framförallt på Instagram. Stackars Instagram blir ju kanske oförskyllt måltavla här, men det är ju många som säger själva att de tycker att det är jobbigt att se.
Mm.
Andra har det så fantastiskt. Men det är klart, de visar ju bara den fantastiska bilden som kanske varade i 2 sekunder. Sen kanske de kastar en stekpanna på varandra. Det vet man
precis
inte. Men man får en viss bild av att andra har det fantastiskt jämt. Och då vill man också ha det.
För övrigt, på Instagram så finns det massor med konton som pratar om just hur man äter billigt, hur man gör sina egna städmedel som är mycket billigare och bättre för miljön. Alltså det finns en uppsjö av sånt där.
Ja, det är häftigt.
Mm. Och det finns också jättemycket Facebookgrupper, om man fortfarande är kvar på Facebook som vi gamlingar. Tydligen ingenting för.
Nej, de har flyttat till TikTok.
Ja, men det finns alltså en massa grupper som handlar om att konsumera mindre och lägga ut med mindre och minska matsvinn och så vidare. Och det är väldigt kul.
Mm.
Och det blir en annan grej när du delar med andra. Alltså när du delar den erfarenheten och du kan bli bäst på att inte lägga ut. Mm. Så blir det inte, åh stackars mig som inte har. Utan
just det.
Det kan bli en sport eller ett specialintresse. Ja. Eller någonting som gör att du kan uppfylla ett mål längre fram.
Ja. En av de sakerna som jag ägnat mig åt under min sjukdomstid, det har ju varit att rensa bort sånt som jag inte mår bra av att se.
Mm.
Och leta rätt på det som känns uppbyggligt för mig. Och det tycker jag att man kan försöka tänka på i såna här sammanhang också. Att man hittar inspirationskällor som ligger på en nivå som man faktiskt kan åstadkomma och inte det som är helt för ogripbart och för kostsamt.
Mm.
Och så tänker jag också att man har ju också en fantastisk möjlighet med YouTube att lära sig nya saker. Saker som man kanske inte trodde att man klarar av och har kanske anlitat andra människor till. Hur man lagar en tvättmaskin till exempel. Mm. Så man kanske inte behöver anlita andra människor utan faktiskt våga pröva själv. Mm. Det kanske inte är en så himla stor grej. Man behöver köpa en pryl, men
precis.
Arbetet kan man ju kanske göra själv. Mm. Eller skaffa en ny hobby.
Mm.
Kanske göra någonting som man kan tillverka och sälja.
Mm. Eller byta. Mm. Eller ge bort.
Precis. Handgjorda presenter är alltid uppskattade. Mm. Man behöver inte köpa dyrt.
Nej. Och det är väl ett råd som också låter klämkäckt, men det får vara så, som jag skulle vilja ge, och det är att se den här förändringen som inte bara doom och gloom, utan, eller ja, förödelse och en dödsdom, utan det kanske är en möjlighet till någonting annat.
Mm.
Ett förändrat tänkesätt, andra mål och ja, så. För så har det faktiskt varit för mig. Det har inte bara varit dåligt.
Nej.
Med att ha det så. Jag har fått en annan uppskattning för saker jag kanske tog för mer självklart tidigare.
Mm.
Jag vill inte vara en sån här inspirationsporr. Men don't waste a good crisis, som sagt, som Churchill ska ha sagt. Mm. Mm.
Ja, men då tror jag att jag tackar för mig.
Varsågod. Har du fått svar på dina frågor?
Jag tror det. Och jag tänker så här. Vi kanske hörs igen i någon annan podd.
Ja.
Och i något annat ämne. Eller så fortsätter vi på detta. Det får vi se.
NSPH Västmanland består av 5 medlemsföreningar. Attention Västerås, Balans Västmanland, Frisk och Fri Västerås, RSMH Västmanland och OSS Västmanland. Du hittar mer på NSPH Västmanland om våra medlemsorganisationer.